lemurerna. Bland de gamla folken på er planet var lemurerna de skickligaste när det gällde att utöva denna nästan glömda konst att skapa med tanken. Polyneserna på Söderhavsöarna härstammar i nästan rakt nedstigande led från lemurerna. Det är möjligt att de mest tillförlitliga hågkomsterna av denna försvunna konst skulle kunna hittas bland infödingarna på Hawaii. Trots den stora inblandningen av andra raser. När antikens mur eller lemurien förstördes försvann prästerskapet till de berg som nu är Hawaii. Medan de som bor på de andra öarna i Stilla havet också härstammar från lemurerna. Muskolonier sträckte sig österut till Syd- och Centralamerika och till Nordamerikas västkust. Åt väster omfattade de nuvarande Kina, Indien, de hebreiska syriska områdena och övre Egypten. Spillrorna av deras mentala vetenskaper återfinns bland urkunderna hos dessa folk. Kulturen i dessa kolonier var emellertid inte så hög som den var i moderlandet och därför, förmodligen med undantag för Egypten, skulle uppgifterna inte vara lika pålitliga som på Hawaii. Egyptierna. Egyptierna var mycket noggranna historiker och beskrivare och det är troligt att deras tempelurkunder står mycket nära de liknande urkunderna hos Mu. Men olyckligtvis förstördes de flesta av dem av de muhammedanska erövrarna. Moses hade blivit lärare i de egyptiska templen och förde några av de viktigaste delarna av dessa gamla vetenskaper till den hebreiska religionen. Mycket härav var avsiktligt skrivet på ett oklart sätt så bara de invigda kunde förstå det. Stora delar gick senare förlorade, antingen genom olyckshändelse eller med avsikt. Och de återstående delarna har i hög grad blivit lidande på de skilda översättningarna och omarbetningarna. Svart magi. Hela Medelhavsområdet var ursprungligen en koloni av Atlantiderna, som inte var särskilt skickliga i användandet av dessa mentala vetenskaper. De snappade upp delar av dem under sin senaste tid, beroende på sin nära anknytning till lemurerna i andra frågor. Och fragment av dessa vetenskaper torde finnas kvar i urkunder och seder hos dessa folk. De är dock vare sig fullständiga eller pålitliga. Dessa mentala vetenskaper, som ni nu kallar hunna eller magi, var inte nödvändigtvis goda. Faktum är att lemurien förstördes genom användande av svart magi. Likt de flesta civilisationer, både antika och moderna, hade man här ett herre- och slavsystem, socialt sett. I de yttersta dagarna hängav sig herreklassen nästan helt åt sensuella nöjen. Slavarnas ställning blev outhärdlig. Döden blev en välkommen befriare. De slöt sig samman i hemlighet för att använda sina mentala krafter till att förstöra sitt moderland, sina herrar och sig själva. Förstörelsen av Mu. Den fysiska orsaken till katastrofen var fragmentsplittret från Asatlan, den tidigare månen, som störtade ner i underjordiska gasfickor, förorsakande stora jordbävningar och vulkanutbrott. Men sådana händelser inträffar inte bara av en slump. I detta fall var meteorernas kurs neråt influerad av de förenade mentala krafter hos miljoner slavar, som hade förlorat allt hopp. Liknande händelser fast i mycket mindre skala har inträffat tidigare och senare. Men de andra var slumpartade och oavsiktliga. Så vitt känt är torde förstörelsen av Mu vara det enda fall där en sådan katastrof förorsakats efter moget övervägande. Efter förstörelsen av Mu slog sig de återstående lärarna i dessa vetenskaper samman i olika grupper och lovade varandra hålla kunskapen hemlig för folket i övrigt. De var fast beslutna att Mu:s tragedi inte skulle återupprepas. De invigda fick ta del av mysterierna först sedan de omsorgsfullt prövats och befunnits pålitliga. Spillror av några av dessa grupper lever fortfarande kvar som små okulta eller religiösa sekter. Men det mesta av deras kunskaper har blivit svårt förvrängda under den tid som gått. Något av kunskapen har också lämnats till eftervärlden bland vissa inre grupper av frimurarlogerna. Men de vanliga medlemmarna är mestadels ovetande om dessa fakta. Max Fridum Long. En hel del forskning i de antika lemuriska vetenskaperna har bedrivits av en grupp som leds av Max Fridum Long. Det är tvivelaktigt om den kommer att vinna någon utbredd anslutning för närvarande. Den stora massan av ert folk är inte redo för denna forskning. Det antal som har den nödvändiga intelligensen och den moraliska karaktären att lära sig den är litet. Vad de huvudsakligen kan göra är att hålla den levande till en mer gynnsam tidpunkt. Det rör sig inte bara om ett avslöjande av hemligheter för forskarna. Det är mycket mer komplicerat än så att bli en invigd lärjunge i en svårlärd konst. De måste öva upp sina sinnen genom lång och strikt självdisciplin. En mästare kan leda dem och ge dem värdefulla anvisningar då och då. Men själva inlärningsprocessen måste, till syvende och sist, bli en individuell och personlig sak. Det som är lämpligt för en person kan vara totalt olämpligt för en annan. Var och en måste själv avslöja fakta. Var och en måste själv utveckla den särskilda teknik som visar sig vara den mest effektiva när det gäller hans eget individuella fall. Om vit magi. Magikonsten inrymmer många fint utarbetade ceremonier, ritualer och riter. Men det är inte nog att bara lära sig dessa utan till. I sig själva är de utan någon som helst betydelse. Forskaren måste se bakom deras symbolik för att upptäcka den djupare meningen. Dessa saker tjänar bara som ett slags mental kontrollista. För att påminna brukaren om vad som måste göras. Till exempel, stor vikt läggs vid ceremonin för fotvagning. Den verkliga avsikten med denna är att erinra om att ödmjukhet och självförnekelse är viktigt när det gäller att utöva vit magi. Där finns vissa reningsriter som är väsentliga. Ändå är de till ingen som helst nytta, med mindre de åtföljs av en verklig andlig rening av det inre jaget. Christian Science. Helbrägda gör så underverk av olika helgon. Bygger alla på grundprincipen hos de gamla mentala vetenskaperna. I de flesta fall används de i obearbetad form och ofta instinktivt och av en slump snarare än intelligent och avsiktligt. Kristus använde dessa mentala vetenskaper i deras högst utvecklade form i avsikt att bota sjuka, uppväcka döda och utföra alla de andra underverk som tillskrivs honom. Det finns inget övernaturligt i dessa företeelser. De var bara det naturliga resultatet av en vetenskap som är högst okänd för ert folk av idag. Den som tror på mig, han ska också själv göra de gärningar som jag gör. Om det är något hemligt med de mentala vetenskaperna, ligger det i detta påstående. Kristus åberopar inte sig själv som individ. Han använder ordet mig i den mycket mera vidsträckta betydelsen av det budskap som han överlämnade och den livsväg han lärde. Om någon allvarligt trodde på dessa saker, då skulle han följa dem efter bästa förmåga. Detta är löftet, att alla och en var som följer Kristus väg kommer att bli i stånd att göra alla de under som han gjorde. Faktum är att det inte finns någon annan väg för att man ska bli väl förfaren i användandet av vit magi. Det är viktigt att man lär sig och följer dessa högre lagar. Bruket av svart magi för att plåga eller förgöra en fiende är mycket enklare. Men de som utnyttjar svart magi stupar på den. Det mänskliga sinnet. Vad ni kallar det mänskliga sinnet skulle kunna liknas vid en tvåvägsradio. Den både sänder och tar emot. Om ni ställer in den på en kort våglängd, i ohederligt syfte, öppnar ni också vägen för låga inflytanden utifrån, som i sin tur skadar er. Som du sår, ska du också skörda. De som forskar i dessa gamla mentala vetenskaper lägger vanligen tonvikten på botande. Detta är naturligtvis en korrekt användning av denna kraft, eftersom botandet av sjuka är ett värdigt ändamål. I själva verket är detta emellertid bara en del och kanske den minst betydande av dem alla. Som jag sa i början, är krafterna hos dessa mentala vetenskaper i verkligheten obegränsade. De kunde, om deras möjligheter utnyttjades till fullo, åstadkomma vad som helst på varje försöksområde. Det enda som hindrar att de uppnår sin fulla styrka är den mänskliga begränsningen hos de som försöker använda dem. Och man kan naturligtvis inte någonsin hoppas bli fullt perfekt i dessa avseenden. Eftersom bara den oändliga är det. Till och med de stora mästarna strävar ständigt efter att förbättra sig själva. Men till och med ett mycket ringa mått av studier och strävanden kommer att medföra rik belöning. När ansträngningarna hos olika folk förenas ökas effekten naturligt nog i motsvarande grad. Precis som horderna av lemuriska slavar förenade sina mentala gåvor för att förstöra sin värld, så skulle folket av idag kunna förena sina krafter för att göra om sin värld. De kunde forma den på vilket sätt de behagade. Också i vår tid skulle människor, utan att vänta tills de behärskade de mentala vetenskaperna, kunna åstadkomma mycket gott genom att samfällt koncentrera sina tankar och böner på vissa bestämda och värdiga objekt. Religion. Religion är det dagliga livet. Jag hade inte tänkt säga någonting om religionen. Det är kanske omöjligt för någon i mitt yrke att säga eller skriva något utan att till slut komma fram till det ämne som ligger mig varmast om hjärtat. Ni kan kanske tycka att jag redan sagt mycket nog om detta ämne och med er mått mätt är det nog sant. De saker som jag tidigare nämnt hör dock inte hemma i religionens värld hos oss. Vi betraktar dem bara som en del av det dagliga livet. Man kanske kunde tycka att sedan allt som förut nämnts blivit vederbörligen genomgånget, det inte skulle finnas mycket kvar för religionen. Detta är inte sant. Som jag sa förut, studerar vi ständigt den oändligas verk och manifestationer i avsikt att försöka fatta den gudomliga planen så att vi kan inrätta vårt liv därefter. Det är ett ständigt sökande, då vi som ofullkomliga varelser aldrig kan hoppas att till fullo förstå den oändliga. Vi finner emellertid mycket glädje i den nära kontakt med den oändlige, som blir en följd av vårt sökande och varje partiell framgång ger oss stor glädje. Om Venus tempel, i motsats till de flesta av era religioner skulle vår framstå som enkel. Våra tempel är mycket okonstlade. Där finns ingen skulptur med undantag för en eller två symboler som förklarar deras uppgift. De är gjorda av material som är solitt och som inte har något större inneboende värde för oss. Ty templen är avsedda bara till skydd för de som håller Guds tjänst. Vore det inte för människans vaghet till elementen skulle det inte finnas någon användning alls för dem. Ty vem kan bygga tempel som kan jämföras med den stora naturliga skönhet som finns runt omkring oss? Vem kan finna utsmyckningar som kan jämföras med skaparens verk? Där dessa vi samlas för att beundra och dyrka. Inte dödliga människors matta försök att efterlikna dem. De prästerliga dräkterna är detsamma för den ringaste av novisen och överste prästinnan. En vit toga utan några som helst prydnader. För noviserna är den sammanhållen i midjan av ett anlagt band. För de andra av ett bälte av färgat material som visar bärarens plikter. Huvudet är bart och fötterna nakna som en symbol för ödmjukhet. Om håret är bundet så har det ett enkelt band av samma färg som bältet. Smycken används bara för något praktiskt ändamål, inte som utsmyckning. När helst jag ser en kyrka, rikt smyckad med guldkärl och statyer, täckta av dyrbara ädelstenar, kommer alltid den tanken för mig, de har korsfäst sin gud på ett kors av guld. De har sålt sin oskattbara medborgarrätt i universum för värdelöst skräp. Om några bland oss önskar offra frukterna av sitt arbete får de tillsägelse att inte begrava dem inom de kalla och sterila tempelmurarna. De erbjuds istället att lägga dem på det levande altaret av osjälviskt tjänande av nästan, så att de kan verka och återverka i mångfald. Det finns inga fattiga bland oss, så det behövs inte bland vårt eget folk och det behövs i många andra världar. Många av vårt folk som besökt er värld såväl som många andra planeter, gör så för att dela med sig av sitt goda eller att tjäna på grund av någon självpåtagen förpliktelse. Om Kristus och religion. I vad jag tidigare skrivit har jag åberopat er Kristus i många fall och Bibeln er kristna religion. Om det varit önskvärt kunde jag lika gärna använt citat från andra av era stora religioner. De stammar alla från en gemensam källa och vi är väl förtrogna med dem alla. Orsaken till att jag valde den kristna religionen som exempel är huvudsakligen att jag i första hand vände mig till dem som bekänner sig till denna tro och hänvisningarna till den skulle vara mer förståeliga än om jag valt andra källor. Jag måste bekänna att jag också har en viss känslomässig dragning till den kristna religionen. Ty jag hade en liten del i dess tillkomst. Jag kan inte tala med förstahandskunskaper om de djupare skeendena vid tillkomsten av er Kristus. Projektet stod under ledning av en mycket högre grupp än vår. Ehuru de inte var sanna gudomar i ordets strikta bemärkelse. Vårt folk hade emellertid vissa uppdrag att genomföra. Jag var helt ung på den tiden och var endast en tempelnovis, men jag hade äran att ha väljts ut som medlem i den stora grupp som sändes till er planet för att tjäna som ledsagare åt Maria, Kristus materiella moder. Och Maria, hon var, och det bör jag berätta för er, en dödlig kvinna, inte en gudom. Men hon var mycket vackrare och ljuvligare än någon av era konstnärer någonsin skapat henne. Kristus var inte jungfrufödd, som många av era religiösa dogmer hävdar, och de far fullständigt vilse när de ska förklara orsaken till detta faktum. Det var inte för att eliminera någon synd, i moralisk mening. Bland alla de högre såväl som bland de tidigare folken på er egen planet betraktades inte avelse på naturlig väg som syndfull eller skamlig, på något sätt. Detta misstag har sin grund i jämförelsevis nyligen gjorda misstolkningar av vissa gamla skrifter. Födelsefenomenet är en av den oändliges manifestationer. Metoden har uppfunnits av honom för människosläktets fortplantning. Inget av den oändliges verk är någonsin syndfullt. Förutsättningar måste grundas och vidmakthållas så att de skulle bli så gynnsamma som möjligt för de önskade resultaten. Den fysiologiska utvecklingen av barnet måste ständigt vaktas om så skulle visa sig nödvändigt ledas in i det rätta mönstret. Den ofödda kroppen måste omsorgsfullt skyddas tills Kristus var redo att träda in i den. Eftersom Maria, som jag tidigare påpekade, var en jordkvinna, visste hon föga eller ingenting om de mentala vetenskaper som måste engageras för att åstadkomma dessa saker. Och sålunda blev det vår plikt, förutom att sörja för Marias materiella behov, att ständigt stå på vakt och förena våra ansträngningar och våra kunskaper om de mentala vetenskaperna för att åstadkomma de nödvändiga ting som hon inte kunde göra. Om änglarna, de riter vi använde, var främmande för folket på den tiden. Vår förmåga att visa oss och försvinna efter gottfinnande, genom att öka eller minska vår vibrationella frekvens, mystifierade dem. De fastslog att vi måste vara övernaturliga väsen av något slag och kallade oss änglar. Om Kristus uppväxt, sedan barnet fötts, arbetade vi genom modern för att lära de saker som ett barn måste lära sig för att lägga grunden till de kunskaper som den verkliga rådgivaren senare skulle meddela. När detta arbete var gjort, var vårt uppdrag genomfört, valde många av oss att stanna kvar på er planet något längre. Vårt prästerskap måste inte leva i celibat. Många av oss var gifta med män som hade ännu icke slutförda uppdrag, knutna till samma projekt, och vi önskade stanna hos dem. Bortsett från detta hade vi andra stora planer. Medan Kristus vandrade genom landet och lämnade sitt budskap, planerade vi att arbeta osynliga bakom honom och samla till en oemotståndlig mur med alla de som mottagit budskapet. Vi ämnade lyfta en hel civilisation ur dyn. Vi ämnade frälsa en hel värld i ett schackdrag. I vår ungdomliga entusiasm ville vi inte tänka oss möjligheten av ett nederlag. Det kunde inte misslyckas. Ty hade vi inte förutsett varje eventualitet och vidtagit åtgärder mot den. Om vi bara hade vetat hälften så mycket som vi trodde vi visste, hur visa skulle vi då inte ha varit? Sedan började en gnagande misstanke att smyga sig in i våra hjärtan. Hade vi kanske förbisett att vidta åtgärder mot en enda sak? Nämligen att folket i er värld inte ännu var redo för ett sådant budskap. Men vi vägrade helt att acceptera tanken. Vi försökte intala oss själva att det bara var en kringflackande och ovärdig tanke som vi bestämt måste slå ifrån oss. Vi fördubblade våra ansträngningar att vrida utvecklingen enligt våra önskemål. Till sist ledde händelserna till det bittra slutet och det kunde inte råda något tvivel om att saken var avslutad. Det var då som allt tycktes ha nått sitt slut och vi drack den bittra kalken ända till botten. Ingenting tycktes ha betydelse mer. Vi frågade inte efter om vi levde eller dog. Men vi levde. Och vi lärde. Slutligen kom vi till insikt om att allt var en del i den gudomliga planen och att ansträngningen inte hade misslyckats. Ty det finns en tid för sådd och en tid för skörd. Och oavsett hur omsorgsfullt sådden har skett kan skörden inte samlas in förrän kornet har grott och vuxit och nått sin fula mognad vid sin egen rätta och bestämda tidpunkt. Om dogmer. Jag kan bara tala om dessa saker med stor varsamhet och kanske jag redan sagt alldeles för mycket. Det är svårt att säga sanningen utan att stöta sig med dem som är blint och oresonligt lojala mot någon särskild tro, dogmatik eller sekt. Er jord skulle bli en mycket bättre plats om varje trosbekännelse och dogm kastades i sjön. När ni försöker reducera grundsatserna och fäster dem i lagar, öppnar ni vägen för ohederliga skribenter och lagivare att förvrida och misstolka lagen för sina egna själviska syften. Och ni öppnar vägen för ändlösa strider av mindre betydelse, tills de oberäkneliga trosbekännelsernas alla träd skymmer åsynen av sanningens skog. Det är inte nödvändigt att ni anammar någon speciell trosseskådning. Inte heller är det nödvändigt att ni är medlem i någon speciell kyrka, eller för den delen i någon kyrka alls, fast den medlemskapet i en kyrka vanligen är till hjälp. Men det väsentligaste, om någon bland er vill bli en sann kristen, är att ni gör bara en enda sak: leva som Kristus. Och för att göra detta behöver ni bara lära er en enkel regel. När helst ni tvivlar på det riktiga i någon av era handlingar, titta i Bibeln och försök finna ut vad Kristus gjorde under liknande omständigheter. Sedan, gack och gör sammaledes den nuvarande uppgiften. Ansvaret. När de äldsta raserna utvecklade de materiella kropparna hos era förfäder påtog de sig genom handlingen det moraliska och karmatiska ansvaret för vad som än kunde hända dem därefter. Sålunda har vi, vid sidan om de naturliga brödraskapsförpliktelser som vi anser hör till våra heligaste plikter, en speciell orsak att tjänstgöra som väktare för era folk. Vi har försökt hjälpa och leda Adam-rasen allt sedan dess begynnelse och skött dess materiella, mentala och moraliska utveckling så långt det varit praktiskt möjligt. Det är inte en lätt uppgift. I själva verket kan ingen lära någon annan. Man kan bara lägga fram upplysningarna för lärjungen i den rätta ordningen och med hänsyn till lärjungens mentala förmåga och förstånd. Och sedan, genom olika psykologiska knep, försöka säkra accepterandet av denna upplysning som ett faktum. Den aktuella inlärningsprocessen är i första hand ett resultat av lärjungens egna erfarenheter, av försök och misslyckanden. Den ledande handen måste vara mycket lätt. Lärjungen måste tillåtas att komma på det hela själv, till det bättre eller det sämre. Han kommer aldrig att lära om handledaren insisterar på att lösa alla hans problem åt honom och skydda honom från följderna av hans misstag. Vi ser er. Som jag sagt tidigare har vi aldrig varit helt borta från er planet, men vi samlas där i större antal under kritiska perioder. En av dessa kulminationsperioder är nu inne för er. Sedan åtskilliga år tillbaka har er vetenskapliga framgång blivit allt mera obalanserad. Kunskaper som kunde ställa till stor skada har inhämtats, innan ert moraliska framåtskridande utvecklats till det stadium där sådana kunskaper kunde användas på rätt sätt. Viktigast var den förhastade upptäckten av kärnklyvning och sammanslagning som innebär ett allvarligt hot mot alla invånare på alla planeter i vårt solsystem. Följderna av era nuvarande atomexperiment, vänsterparentes 1954, är inte särskilt skadliga för några andra än er själva. De smittar ner er atmosfär och kommer, om de får fortsätta tillräckligt länge, att utsläcka allt liv på er planet. De utgör emellertid ingen fara för andra plan för närvarande. Det är dock möjligt att utnyttja metoder som kan återverka med vissa beståndsdelar på er planet och sålunda orsaka dess totala förintelse. Atomkrigshotet. I delar av asteroidbältet mellan Mars och Jupiter ingår resterna av en tidigare planet. Dess folk, liksom ert, upptäckte allt för tidigt atomenergin och de misslyckades också i att använda den riktigt. Resultatet blev katastrofalt på alla planeter och plan. Möjligheten att ert folk kan upprepa den tragedin orsakar oss de flesta bekymren för närvarande. Många har frågat vad vi ska ta oss till i händelse av atomkrig på ert planet. Svaret är ingenting, eller en hel del, beroende på de exakta omständigheterna. Först måste ni lägga märke till att vårt begrepp, katastrof, är helt skilt från ert. Vi intresserar oss för världsbefolkningens öde i stort, mera än för någon enskild nations eller individs öde. Många händelser kan förefalla tragiska för någon individ eller till och med för en nation eller ras. Ändå kan samma händelser i den stora bilden av den totala effekten på hela befolkningen på er planet vara mycket obetydliga. Medan vi inte avsiktligt vill förorsaka någon intelligent varelses död, om vi har möjlighet att undvika det, betraktar vi ändå inte denna bortgång som något tragiskt eller ont i sig själv. Det beror på omständigheterna. Om en grupp av ert folk insisterade på att skära halsarna av sig genom ett atomkrig eller med andra medel, skulle vi tycka de var vansinniga och att deras beslut var beklagligt. Vi skulle i den broderliga församlingens anda försöka avråda dem så långt som våra etiska begrepp tillät oss blanda sig i deras affärer. Men vi skulle inte med tvång hindra dem med mindre än att handlingen hotade dem som befinner sig på andra planeter och plan. Som jag sagt förut. Vi erkänner rätten för varje individ att handla enligt sin fria vilja. Så länge det inte inkräktar på andras rättigheter. Och rätten till fri vilja inkluderar rätten att ha fel. Om era atomupptäckter skulle visa tecken till att nå ett farligt stadium skulle vi tvingas ingripa aktivt. Underförstått emellertid att vi inte ämnar ingripa på ett dramatiskt sätt, såsom att överta era nuvarande regeringar och sätta upp en överstyrelse över dem. Inte heller ämnar vi döda eller på annat sätt straffa folket på er planet. Som jag tidigare påpekat förbjuder vårt kodex dödande, då det inte sker som en sista och desperat åtgärd och det finns fredligare vägar att uppnå våra mål för närvarande. Hinder, tvångsvägen eller osynligt, används bara temporärt. Etisk medvetande förhöjning. Den enda bestående lösningen heter uppfostran som kan höja den etiska nivån hos massan av ert folk. Hinder kan aldrig bli effektiva i längden. Någon finner alltid vägar att komma förbi dem. Förbud är sämre ändå. Tidigare erfarenheter visar att på grund av någon psykologisk defekt hos adambraserna tjänar bara förbud till att förhärliga det förbjudna och gör er fast beslutna att bryta igenom hindren. För närvarande kommer vänsterparentes 1954. Håller vi omsorgsfullt uppsikt över relationerna mellan USA och USSR medan krig mellan dessa två makter är den händelse som troligen skulle leda till utnyttjandet av farliga former av kärnreaktioner. Vår analys av situationen är väsentligen en analys av fakta och innebär inte någonting som skulle kunna betraktas som en sann spådom. Eftersom vi har medel att lära känna alla fakta plus de hemliga avsikterna hos de inblandade är troligen vår analys mera riktig än någon som ert folk skulle kunna göra. Vi betraktar en konflikt mellan dessa två makter som mycket otrolig inom den närmaste framtiden. De styrande för vartdera landet fruktar den andras vedergällningskrafter. USA är medvetet om att det på grund av den geografiska spridningen av befolkning och industri är mycket mer sårbart vid ett angrepp än USSR. Med mindre än att det vore i stånd att tillintetgöra Sovjetunionen med ett enda angrepp. Skulle ett angrepp bli rena självmordet? USSR å andra sidan inser att det skulle vara dåraktigt att riskera följderna av ett krig när man redan klarat sig bra med lokal infiltration. Framgången är mycket långsammare än vad en militär erövring skulle vara, men ryssarna har åtskilligt av orientaliskt tålamod. Det finns osäkra element i de båda länderna som har mäktiga anhängare. Om dessa skulle vinna kraft i någon del av landet skulle det kunna leda dem in i ett krig utan egentlig avsikt att göra det. Så länge inte detta ser ut att ske kommer vi förmodligen att fortsätta att bara vara neutrala observatörer och fortsätta att försöka höja den etiska nivån hos alla folk. Medan de flesta av ert folk har hängivit sig åt jakten efter sensuella njutningar har många också upplevt ett psykiskt uppvaknande. Det har blivit förnyelse av intresset för religion och de djupare filosofierna. Detta är också en del av det traditionella mönstret under de yttersta dagarna för nationer och civilisationer. Det förflutnas historia visar, tyvärr, att dessa goda element aldrig är vare sig talrika nog eller har energi tillräckligt för att ändra den kedja av händelser som leder till katastrofen. Som jag förut nämnde skulle mönstret kunna ändras denna gång. Men det finns för närvarande inga tecken på att det kommer att ändras. Detta betyder emellertid inte att dessa får med god vilja skulle ge upp kampen i förtvivlan. Ty där på dem den nya världsordningen måste byggas. Hur mörk natten än må synas, så måste de saker de kämpar för en dag vinna seger. Ty de har rätt och det är den oändligas orubbliga lag att det goda ska segra till sist. Det finns inte mörker tillräckligt i hela universum för att släcka ett enda litet ljus. Vår världsbild. Mänskligheten av idag befinner sig i ett hav av okunnighet. Begär. Och omänsklighet. Sedan tidernas morgon har vitsynta och utvecklade individer gjort tappra försök att rädda sina medmänniskor ur detta hav. Det är allas vår uppgift att var och en fortsätta denna kamp efter bästa förmåga. Varje uns av kunskap som vi lyckas förmedla är ett led i utvecklingen framåt. Den utveckling som en gång blir den slutgiltiga räddningen för hela människosläktet. I våra ansträngningar kan vi aldrig räkna med att lyckas på det ytliga sätt som icke-tänkande människor bedömer som framgång. Våra namn kommer att gå förlorade bland de många oräkneliga som gått före och kommer efter. Det är sagt att det sanna och varaktiga framåtskrivandet i mänsklighetens historia inte ger sig till känna plötsligt och dramatiskt utan så småningom, efter mödofyllda tider av utveckling. Men i själva verket kommer vi heller aldrig att misslyckas, emedan ingen ansträngning inriktad på ett värdigt mål någonsin kommer att vara förgäves. Må den oändliga vandra vid er högra sida vart än er väg må föra er. Nu och i all framtid. Dixie. Efterskrift. Det är vår förhoppning att Borealis budskap har varit en inspirationskälla för många av läsarna och att allt fler ska söka leva i samklang med de universella lagarna och således bidraga till en lyckligare och mer harmonisk utveckling av vårt samhälle. Parthenons litterära utgåvor kommer i fortsättningen att tjäna som led i vår upplysningsverksamhet om den nya tidsåldern och dess betydelse för människosläktets fortsatta utveckling på vår planet. Vi vore tacksamma om alla som är övertygade om sanningen i denna bok ville bistå oss när det gäller att sprida kännedom om borealiskt tankeväckande budskap. Framförallt bland ungdomen. Den dag då vår uppväxande ungdom börjar inse nödvändigheten av att leva i harmoni med de universella lagarna, ska kommande generationer på vår planet få uppleva förverkligandet av broderskapets ideal bland alla befolkningsgrupper och nationer. Oavsett ras, tro och livsåskådning, politisk åsikt och social ställning, utopin om en varaktig fred bland nationer kan då realiseras. Våra vänner i universum har redan nått detta mål.